Gott att se er allesammans. Jag heter Jakob Freiman och är pastor i kyrkan här och ska få predika för er nu en liten stund. Vi har precis dragit igång en predikoserie som vi har valt att kalla för en tid som denna. Och det är ju ord som är hämtade från Esters bok. Och temats tanke, det är att under den här våren få påminna dig och mig om att få leva livet med Gud här och nu. Visst låter det spännande? Ja, sådär. Sådär lagom spännande. Men då tror jag vi får be en bön så att det blir i slutändan ännu mer spännande. Är ni med på det? Herre, vi tackar dig för att vi får mötas till gudstjänst. Vi tackar dig för barnen nu som har gått i söndagsskolan. Vi ber att du ska välsigna dem, Herre. Tack för att du älskar barnen. Tack för att de inte är bara ett fint litet inslag utan att du verkligen värdesätter barnen, Herre. Och vi ber, låt dem få möta dig idag. Rör vid deras hjärtan. Låt dem få se din härlighet och att du är en verklig Gud som älskar dem så mycket. Och vi ber också, heligande, kom till oss och tala ditt ord in i våra liv, in i våra omständigheter. Du vet precis vad vi kommer för någonting den här söndagen, vad vi går och bär på, vad vi kämpar med här, vad vi gläds över och vad som tynger oss, Herre. Tack för att du känner oss var och en och du vill möta med oss. Du vill tala den här söndagen, Herre. Du vill inte bara klappa oss på axeln och sen säga lycka till, utan du vill vandra tillsammans med oss och vägleda våra steg dag efter dag, Herre. Så låt ditt ord nu få tala. I Jesu namn vi ber. Amen. Hur många av er som var sugen på att gå in till söndagsskolan och lyssna på Josef? Ja, det var några stycken. Men vet ni vad? Jag ska predika om Josef idag. Faktiskt. Mitt i prick. Och vi ska läsa en text som jag skulle vilja inleda med ifrån första Moseboken kapitel 45. Och några verser framåt. Och vi kommer göra så här idag. Vi kommer egentligen läsa slutet och sen gå bakåt för att sen komma tillbaka till slutet. Är det okej? Vi gör en märklig kronologisk ordning idag. Men jag gick i stet och inte något smart program, höll jag på att säga. Så jag kan inte matte. Men så här står det från första Moseboken kapitel 45 och vers 1. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån allihop. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Och faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever far än? Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. Och när de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit svält i landet och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Josef säger, men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig före er. Den stora frågan som jag ställer mig, hur i hela världen kan man säga så? När man har gått igenom ett sånt fruktansvärt liv och lidande som Josef gjorde. Där allt annat än enkelt har liksom fått möta honom. Och för att svara på de här frågorna så tänker jag att vi ska backa bandet som sagt och kolla lite på Josefs liv. Josef, han var yngst, näst yngst av 12 bröder. Son till patriarken Jakob. Och Josef, han blev, som vi hörde här från Karin, i tidig ålder ganska bortskämd. Han blev favoriserad av sin far, som gav honom mest uppmärksamhet och de finaste ägodelarna än hans bröder. Josef, han var också en drömmare. Inte bara en som drömde sig iväg, utan han drömde stora, mäktiga drömmar. Som bland annat handlade om detta, att hans familj böjde sig inför honom. Han var heller inte sen med att säga det han tänkte och tyckte. Och det här ledde ju som sagt till ett enormt hat, ilska och avundsjuka hos bröderna. Och hatet var som sagt så starkt att bröderna bestämmer sig för att sälja honom först och kasta ner honom i en brunn. Sen tänker man, nej, det kanske inte är den bästa lösningen. Vi säljer honom istället. Så de säljer honom till Egypten. Ett fruktansvärt brott. Tänk dig själv in i situationen. Syskonen där hemma bråkar och kivas lite. Nej, men vad gör vi med honom? Vi säljer honom. Orimligt, eller hur? Men så var det. Sånt hat, sån ilska, sån avundsjuka rådde hos bröderna. Och det var en stor tragedi. Fruktansvärt brott. Och framförallt då för pappa Jakob, som fick höra dessa ord ifrån bröderna när de kom hem till honom. Kanske vi inte kan jämföra oss fullt och helt med Josef och det han fick gå igenom. Men nog kan vi känna igen oss i en rad olika saker. Dels när det kommer till lidande, men också detta att få känna sig anklagad, nedvärderad, påhoppad för saker som man har gjort eller som man har sagt. Och som man kanske egentligen i förlängningen känner, det där kanske inte var så smidigt eller så bra att jag sa. Och på grund av brödernas sätt att hantera Josef, så lämnades han ensam och tomhänt med en osäker framtid till mötes. Ett tillstånd som jag tror att vi på ett eller annat sätt också har fått uppleva i våra liv. Och vi kan ju bara ana vad som gick igenom Josefs inre, hans tankar. Vad skulle hända nu? Skulle han ens överleva detta hemska? Och säkert har vi ställt oss de där frågorna, varför vissa saker händer medan andra inte gör det. Varför vissa bönesvar sker men andra inte. Och det är inte alltid alldeles enkelt att kunna svara på det och ens förstå. Men däremot så påminner den här texten dig och mig idag om en Gud som är med. Utmaningen ligger då inte i Gud och Guds agerande, utan hos dig och mig. Att kunna se vad Gud faktiskt gör. Trots att man befinner sig i en situation som man själv inte har placerat sig i. Det är den stora utmaningen. För när lögnerna i Kana över vad som hade hänt med Josef, när osanningen bara haglade och avlöste varandra, så läser vi att Herren var med Josef. Så vad kan vi då ta för lärdomar ifrån Josefs liv? Så att vi på samma sätt kan få leva det liv Gud har tänkt för dig och mig i en tid som denna. Och jag skulle vilja utgå från 3 punkter. För det har jag hört att en pastor ska göra. 3 punkter är bra. 4 är alldeles för långt. Så 3 punkter blir kanon. Och den första punkten, det är att finna sin plats trots situation. Du kanske befinner dig i en situation som du inte vill vara i. Orättvist behandlad. Misstolkad. Svårigheter på jobbet, skolan, familjen, i relationer. Eller någonting annat. Och visst är det väldigt lätt att ta Gud för givet när allting går bra. Han finns där någonstans i bakgrunden. Men var vänder man sig någonstans när utmaningarna haglar runt omkring en? När vi inte fick det vi hade önskat, när barndomen uteblev på grund av traumatiska upplevelser, när relationer krackelerar, när det jag hoppades på försvann. Vem är jag då när motståndet drabbar mig? Men trots att Josef hade kommit till en plats han själv inte hade tänkt sig, så ser vi det att Gud var med honom. När han kom till Potifars hus gick det väl för honom, läser vi i texten. Och i första Moseboken 39:3 så står det: hans herre, Potifar alltså, såg att Herren, Josefs Gud, var med honom, eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Och vers 6 säger också vidare: och han då, Potifar, lämnade allt i Josefs händer. Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som han åt. Herren var med Josef. Och det Josef tog i sina händer blev till välsignelse för att Gud var med honom. Men det gick inte bara bra för Josef. Nej, det stod ju att det blev också till välsignelse för dem som var runt omkring honom. Sammanhangen förändrades och förvandlades när Josef var där. Och Josef, han försökte inte fly tillbaka till Kanaan, tillbaka till det som hade blivit bestulen, det han hade blivit bestulen på, något som han självklart skulle kunna ha gjort. Nej, istället så finner han sig i situationen. Var han rädd? Ja, troligt, med stor säkerhet. Visste han någonting om framtiden? Nej, inte så mycket. Men trots detta var Gud med honom och använde honom ändå. Oavsett var du befinner dig någonstans i livet, så vill och kan Gud använda dig. Kanske man inte känner så, men det är faktum. Gud kan använda oss i vilken situation som helst. Du kan få bli till välsignelse för din omgivning. Du kan finna din plats i Guds tanke trots situation. Men allt såg ut att gå så där bra för Josef. När det liksom började att lätta efter detta hemska som han har varit med om med sina bröder, så kommer nästa bakslag. För en dag så började Potifars fru, ni vet vad hon hette, va? Potimor. Dåligt pappaskämt. Det hette hon kanske inte. Hon började helt plötsligt att kasta sina blickar, säger texten, på Josef. För han såg bra ut, säger också texten. Och hon ville få honom på fall. Och det leder mig till min andra punkt. Att inte lyssna på frestelser eller oskyldiga anklagelser. För det är ju väldigt lätt att falla i frestelser när man upplever motstånd. Det är lätt att ge upp och tänka att det spelar ingen roll vad jag gör just nu. Men också när det går bra. Och ibland är det som att den onde, han vill sätta in kilar i din och min tillvaro och bara förstöra och bryta ner. Och frestelser kan då komma som ett brev på posten. Och risken är att man då söker tröst bland de tillfälligheter som dyker upp. Precis är de framför när man tänker, det gör väl ingenting om jag gör det här. Och det behöver inte bara handla om sexuell synd, utan allt som vi tror kan dränka våra sorger eller fylla våra begär. Och likt Josefs situation skulle synden kunna rättfärdigas på något sätt med det faktum i vad andra såg hos honom, eller som andra ser hos oss, av berömmelser utifrån ett och annat som vi gör och som vi åstadkommer, eller hur vi ser ut eller vad vi gör. Eller att man likt Josef faktiskt hade haft en liten tuff period och på så sätt attraheras av trösten från människor. Det gör väl ingenting om jag gör någonting sådär. Det kan väl inte skada. Tröst är viktigt. Tröst kan vara rätt. Så länge det kommer från rätt håll. Men den tröst Potifars hustru försökte locka Josef med var helt fel. Det var synd. Men vi märker också att Josef vägrade att lyssna på henne. Och han svarade, här i huset har han, Potifar, inte större makt än jag. Och han har inte nekat mig någonting utom dig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud? Och fast hon dag efter dag, som texten säger, försökte få honom att synda, så lyssnade han inte på henne. Så viktigt att du och jag stänger öronen för vad synden vill viska in i vårt inre. Om oss själva och om andra. Och Josef, han vägrade att lyssna på synden som härjade runt omkring honom. Men när synden inte fick något grepp på det sättet om Josef, så ändrade den taktik, vilket är typiskt den onde som alltid försöker hitta en lösning, en väg in att förstöra. Och började istället komma med osanningar om vem han var. Om osanningar om vem du och jag verkligen är. För när Potifars hustru inte fick sin vilja igenom, så ljög hon ihop en sådan trovärdig anklagelse mot Josef att till och med Potifar, som hyste stor respekt för Josef, gick på det och satte honom i fängelse. Ytterligare ett till synes bakslag för Josef. Och mitt i livets alla skiftningar, så är det klart att vi ibland undrar, var är du Gud någonstans? När orättvisor ständigt återkommer och man undrar, när ska det ta slut? Och risken är ju detta, att man känner sig glömd och övergiven. Och det är min tredje punkt. Att man kan känna sig glömd av människor. Men i slutändan så finns det en Gud som ser. För det kan kännas så. Glömskan och att man känner sig glömd av människor kan vara ett faktum och vara en realitet. Vi lever bara ett liv, du och jag. Vi lever inte ett uppdelat liv, även om vi tror det ibland. Jag gör det här nu och så gör jag det där sen. Men det är ett liv. Och vi kan göra vårt bästa i ett försök att skapa de bästa förutsättningarna för våra liv. Och i Sverige så tror vi att vi har lyckats ganska bra. Vi har det ganska bra. Det är lagom bra med allt. Samtidigt så vet vi att sorg och glädje, det går hand i hand. Att likt Josef vara oskyldigt anklagad, dessutom långt hemifrån och sviken av de människor som man trodde kände en. Inte bara utav sina bröder, utan av Potifar och människor som man hade byggt in sin förtroende hos. Men även i fängelset så ser vi vad som sker. Återigen så står det att Herren var med Josef. Och han gav honom nåd och lät honom få bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset och göra allt som skulle göras. Återigen så ser vi hur Josef inte lägger sig ner i förtvivlan över omständigheterna. Självklart så var de riktiga. Och inte visste han heller hur han skulle ta sig därifrån. Samtidigt så tillät han inte nederlaget definiera honom. Och istället så tjänade han med det som han hade fått i sina händer. Och återigen så ser vi hur Gud tar det och är med honom och använder honom i det. Det var inte vad Josef hade tänkt. Men Gud tog det och gjorde något vackert av det. När profeten Samuel sökte efter en ny kung, efter Saul, så säger Gud så här till honom: en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och i fängelset så blir Josef använd av Gud för att han var villig att tjäna Gud utifrån det han hade fått. När vi ställer våra liv till förfogande för Gud, trots att platsen vi befinner oss på inte är där vi önskade att vara, men i ödmjukhet tjänar, kan Gud göra fantastiska saker. Som när Faros munkskänk och bagare hamnade i fängelset och hade också de drömmar. De berättade drömmarna för Josef som gav dem uttydningen, och det blev som han hade sagt. För en gick det illa, men för munkskänken ledde det till frihet igen. Och han fick återgå till sitt arbete hos farao. Och där och då så ser Josef sin chans och tänker: kan du lägga ett gott ord för mig? Kan du hjälpa mig ur den här situationen? Som talar om att Josef också är människa precis som du och jag, och önskar inget annat än att få uppleva frihet. Och han sa till munkskänken: tänk på mig när det går bra för dig. Men när munkskänken kom tillbaka till farao så glömde han bort det. Och det står: han kom inte ihåg Josef, utan glömde honom. Kanske du har varit med om den där gången då den där dörren stängdes framför ögonen på dig. Så var det verkligen för Josef, gång efter gång. Och det skulle komma att dröja 2 år innan någonting skulle hända. Att känna sig glömd är en fruktansvärd känsla. Att känna sig övergiven. Känna sig oskyldigt anklagad. Att bara vara en bricka i andras spel. I vårt samhälle så handlar det om att göra karriär, och gärna så snabbt som möjligt. Lyckas ta sig fram, göra sig ett namn till vilket pris som helst. Och det betyder att några lyckas medan andra inte gör det. Men vet att Guds rikes principer är annorlunda. Det kan vara kostsamt och det kan ta väldigt lång tid. Och mycket av det vi gör kanske inte ens syns av människor. Men frågan är inte vad jag gör när befordran kommer, om den ens kommer, utan vad jag gör här och nu med det jag har fått för en tid som denna. Och Gud som råder över allt, över tid och rum, över världshärskare och väldigheter, hade heller inte fängelset som slutdestination för Josef. För plötsligt kommer munskänken ihåg Josef. Och så händer detta att farao har de här drömmarna som varnade honom för 7 år av hungersnöd. Drömmar som handlade om att vara förberedd och där det behövdes en räddningsplan. Och i förtvivlan så söker farao efter någon som kan hjälpa honom att förstå drömmarna. Och så kommer munkskänken ihåg Josef i fängelset, och farao kallar in honom. Och vi läser att Josef, han kunde tyda drömmarna. Men det fantastiska är det att Josef säger inte: ja, jag är expert på detta, äntligen kan jag få visa upp mina gåvor. Utan han säger till farao: jag kan inte, men Gud kan. Och återigen så har Josef ögonen för Herren. Och i Guds räddningsplan för mänskligheten var Josef inkluderad. och blev insatt i den näst högsta tjänsten i riket. Man kan tycka att det är en fin sagoberättelse, från att ha liksom fått leva det här tuffa livet till att det blir fantastiskt och det är ett fantastiskt slut. Men det är egentligen inte det som är poängen med texten. För det som är det mest centrala och viktiga när vi landar i berättelsen om Josef är vad han, efter så många år av sorg och smärta, kan se. I och med sin befordran var det inte ett bevis att han hade nått slutet på karriärstegen. Det var inte nu som han hade nått målet för sin strävan. Nej, när han står där inför sina bröder, texten som vi började med, så ser han något annat. Och vi påminner oss med orden: men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig för er. Så vad betyder det här för dig och mig idag? Och Jesus, som är centrum för våra liv, han som är hörnstenen som vi bekänner våran tro till, han för oss också in i ett tankesätt som liknar det liv som Josef levde. Och bland annat så talar Jesus om vikten av att förvalta sin talent. Och så berättar han en berättelse om tre personer, varav två förvaltade sin talent väl, medan den andra inte gjorde det. Och till de två som gjorde det så säger mannen så här: bra gjort, du trogne och gode tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i min herres glädje. Den stora frågan som du och jag får ställa oss den här söndagen, det är: gräver du och jag ner vårt pund i rädsla för vad andra ska tro? Eller på grund av de omständigheter som vi har varit med om i livet? Eller där annat tar tid ifrån livet med Gud som vi kan få leva här och nu? Eller använder vi det Gud har gett oss av gåvor för den här tiden och för att människor i vår omgivning ska få bli räddade? Ser du ner på dig själv eller ditt sammanhang och tänker att det inte är mycket värt? Eller väljer du att vara trogen i det du har fått i dina händer trots hur det ser ut runt omkring dig? Jag tror att idag vill Gud påminna dig och mig genom Josefs liv att tjäna utifrån där du är och med det du har. Att kanske göra upp med ditt förflutna och låta Gud få måla bilden för ditt liv, så att han kan få använda dig och att han kan få säga till dig: bra, du gode och trogne tjänare. Ska vi be en bön? Tack Jesus för ditt ord den här söndagen. Tack för Josef och hans liv. Jesus, nu ber vi om att ditt ord ville tala in i vårat inre och göra sitt verk. Kom och möt oss här och nu och rör vid våra hjärtan. Vi ber så i Jesu namn. Amen.